Gunnar Wall står här bredvid mig. Det är lite intressant, det är inte så hemskt länge sedan. Jag kommer inte ihåg själv, var det sista vi gjorde i maj? Var det då Stig Edqvist var här? Eller? Kommer ni ihåg det? Det var det, va? Och gick igenom hela Palmeutredningen på en kväll. Och nu står Gunnar Wall här med en ny bok. Det är andra boken om Palmemordet.
Som jag har skrivit, ja.
Du har skrivit en del annat också. Du sysslar med politiska mord fast du skriver om dem.
Ja, kan man säga. Ja,
eller politiska brott.
Ja.
Och i Stig Edqvists framställning så var vi väl ganska säkra på att det var Stig Pettersson som gjorde det.
Christer.
Stig Edqvist och Christer Pettersson.
Ja.
Ja. Ja. Nu finns det Stig Pettersson som misstänkt också.
Man vet aldrig.
Man vet aldrig. Mm. I vilket fall som helst så är det ju det här med att det är polisiärt uppklarat. Att det var Christer Pettersson. Så anser stor majoritet av svenska poliser. Inklusive Stig Edqvist då, fast han kanske anser det mera därför att det är hans jobb. Det vet man inte, för samtidigt så håller ju han och några polismän till fortfarande på med att gå till botten med olika spår och tips. Bredvid oss här i alla fall så står Gunnar som för bara några dagar sedan, 21 september, kom ut med ytterligare en bok. Din första bok hette den tillbaka
det
till...
Det hette...
Ja, jag har ju det här.
Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet.
Så var det.
Det kom 97.
Var det här med tillbaka till Sveavägen, var det
nämnde? Det var bara någon rubrik jag hade på någon internetsida, tror jag. Ja,
ja, okej. Och nu kommer den andra boken i det här temat. Och någonting säger mig att du möjligtvis inte delar den här uppfattningen riktigt.
Vi får väl se var vi hamnar.
Ja. Jag tror vi gör som förut, att vi börjar och så tar vi oss tid till frågor efteråt. Och sen blir det på slutet här så blir det bokhandel och boksignering också, då, som vi brukar. Varsågod.
Det får jag tacka. Den nya boken heter Mordgåtan Olof Palme. Och det namnet valde jag med viss omsorg för att jag visste att det fanns folk som var oeniga till och med om namnet. Därför att, som du sa, så är det ganska många som anser att mordet egentligen är löst. Så jag tänkte bara, för att veta vad jag har er, hur många av er tror att ni vet vem som var Palmes mördare? Räck upp en hand så får jag se. Ja, det var inte så många faktiskt. Ni är inte representativa för svenska folket, skulle jag gissa. Eller också håller attityderna på att ändra sig. Jag gissar att ni tror att det var Pettersson ni som räckte upp handen. Stämmer det? Nej, det är inte nödvändigtvis säkert här. Det finns olika. Okej, det var 50-50 där, tror jag. Men det som ändå har hänt i utredningen är att det har etablerats en uppfattning från utredarnas sida och som också har speglats i media att det är polisiärt uppklarat att det var Pettersson. Men eftersom Sverige är en sån rättsstat som ställer så väldigt höga krav innan man fäller någon, så gick han ändå fri och nu är han avliden och nu är det egentligen ingen idé att ägna sig åt saker längre. Samtidigt så, som ni vet, så beslutade riksdagen för några månader sedan att mordet inte ska preskriberas, vilket annars skulle ha skett på 25-årsdagen den 28 februari 2011. Utan som det ser ut nu så kommer utredningen att rulla på tills någon är fälld eller tills någon åklagare bestämmer sig för att nu har det gått så lång tid att det inte är sannolikt att gärningsmannen överhuvudtaget lever längre, för då kan man liksom avskriva det i alla fall. Va? Men det lär ju ta åtminstone 20-25 år till, skulle jag gissa. Så att vi har alltså en utredning som formellt i alla fall är öppen och där man kan fråga sig hur mycket kommer då åklagare och polis att ägna sig åt detta utredande? Och förmodligen, som det ser ut just nu, inte så väldigt mycket. Stig Edqvist har två medarbetare på heltid som ägnar sig åt det, kan man säga. Och det de i första hand gör är väl att ta hand om de tips som kommer in ännu fortfarande och går igenom dem och håller uppsikt över utredningen, vilket säkert inte är så väldigt lätt. För som Edqvist sa åt mig, den är på 300 hyllmeter nu, vilket gör den till den största mordutredningen i världen enligt Edqvist. Och det kan jag nog tänka mig. Och bara det gör ju att man kan ju ställa sig lite frågor. Hur blev det så? För här har vi alltså ett mord som skedde mitt i centrala Stockholm. med mycket vittnen, och där utredningen omedelbart fick hur mycket resurser som helst. Och nu har det alltså gått snart 25 år och det är ännu olöst. Och det är faktiskt så, om man inte accepterar den inofficiella sanningen så att säga, utan accepterar det som bara står rakt upp och ner, så vet vi faktiskt egentligen ingenting om mordet mer än vad vi visste dagen efter. Vi vet inte motivet, vi vet inte om det var en ensam gärningsman eller om det var en attentatsgrupp. Vi vet inte hur mördaren tog sig till plats, vi vet inte om det var en spontan handling eller om det var noga förberett. Alla de andra frågorna vet vi alltså egentligen ingenting om alls. Och det är ju ett väldigt olyckligt resultat efter alla de här åren. Då kan man ju fråga sig om det finns någon chans att det ska hända någonting. Liksom att det ska bli ett genombrott, att nya sanningar ska komma fram. Och då tycker jag att det som har hänt nu i Norge med Treholt-affären möjligtvis kan ge en liten hint om att saker och ting kan ändra sig väldigt snabbt. För där, jag vet inte hur mycket ni har följt det, jag har inte stått så väldigt mycket om det i svenska media, men det är alltså en jättenyhet nu i Norge. Där alltså personer i norska Säpo har erkänt att de har fejkat de viktiga bevisen mot Treholt. Och det här kan mycket väl leda till att han kommer att bli friad i slutändan. Det handlar om där, alltså, han var ju så dömd för att vara storspion, att ha spionerat för Sovjetunionen för stora pengar. Och nu har man alltså kommit fram med uppgifter om att de pengarna som han skulle ha fått, det var fejkade bevis om de helt enkelt var att dem. Därmed faller också väldigt mycket av det övriga, därför att det avgörande argumentet för att han skulle lämnat ut stora militära hemligheter var att han skulle fått ersättning för det. Va? Om man inte har fått det, då står det en annan dager. Och det där slog i mig att vi är ju vana vid att föreställa oss att de skandinaviska länderna, till skillnad från många andra länder i världen, består av hederliga myndigheter där man vet att det inte är mygel och muter och fusk och korruption. Så att om det finns en officiell sanning om ett brott, då är det antagligen sant också. Men här har vi ett exempel då på Norge som nästan framstår som ännu hederligare än Sverige, om man ska säga så. Där alltså en riktigt rutten rättsskandal håller på att avslöjas. Och då måste man ju fråga sig, kan det vara så i Palmeutredningen också? Kan det ha skett riktigt fula saker som har sopats undan? Och när jag säger så menar jag inte att Stig Edqvist, som jag har intervjuat och som jag tror är en hederlig människa, att han skulle ha gjort det. Men alltså under dessa år som har gått, och speciellt under utredningens inledning, skulle inte det förvåna mig om det skedde en del underliga saker som har sopats undan och inte rätts ut ännu, och som idag efteråt inte kommer att komma fram om det inte dyker upp folk som säger att nu skäms jag så mycket så att nu ska jag avslöja saker och ting som inte har kommit fram innan. Va? I vilket fall, så man kan också säga så här då, att minnet är kort lite grann här, för att det är ju som sagt var en etablerad uppfattning i Sverige att utredningen av Palmemordet har skett på ett riktigt och sakligt och seriöst sätt. Men då glömmer vi naturligtvis bort att under de första åren var det Holmers PKK-spår och Ebbe Carlssons smugglingsoperationer som var de centrala delarna i utredningen. Och ingen kan idag påstå att detta var seriöst och genomtänkt, hederligt och så vidare, utan där var det ju fullt av uppenbara mygeloperationer och olagligheter för att få fram en officiell lösning väldigt snabbt. Va? Sen har man då liksom, ja, det där erkänner väl alla idag kanske, men då tänker många människor att ja, men sen kom det ordentliga poliser in i bilden, sen blev det ordning och reda. Och det jag har gjort nu i min bok är att jag försöker att visa att det där är en illusion på det sättet att hela bevisningen av Pettersson är otroligt mycket svagare än vad vi har fått att tro. Och jag konstaterar i boken också att det är egentligen inte bara någon obskyr uppfattning som jag har, utan om man frågar ansvariga personer som idag är ansvariga i utredningen eller haft ett ansvar, så är det ganska många som medger att det faktiskt är så. Jag snackar snackade med Tommy Lindström som ju var Rikskrimschef och därmed hade en ansvarig roll i mordutredningen mellan 1986 och en bit in på 90-talet. Och han säger så att antingen är det Pettersson eller en underrättelsetjänst. Och det är ju en viss spännvidd mellan de alternativen. Och han menar att det ena alternativet inte är uppenbart mer rimligt än vad det andra är. Och det säger ju lite grann om var utredningen står när han säger det. Stig Edqvist sa inte åt mig att han var övertygad om att det var Pettersson, utan han intog en anständig hållning när han argumenterade och sa vad han tyckte och menade att andra alternativ måste stå öppna, inklusive underrättelseorganisationer exempelvis. Va? Jag pratade också med åklagaren Kerstin Skarp som är ansvarig och hon sa samma sak, att hon menade inte att utredningen på något sätt är avslutad i och med att Pettersson är död, utan det finns andra alternativ som är möjliga också. Men det är liksom vad folk säger idag när de svarar lugnt och sakligt. Och det är inte samma bild som hamrades ut under de åren då så många ansvariga personer var så väldigt inne på att nu måste vi få svenska folk att acceptera en sanning, så att säga. Det jag gör i min bok i alla fall är att jag går igenom de faktiska basfakta om Palmemordet så gott jag kan. Och försöker att peka på att i väldigt många avseenden är det uppenbart att den bild som vi har vant oss vid stämmer väldigt illa. Dels att det som pekar på att det skulle vara Pettersson är oerhört mycket svagare än vad vi har fått så tro. Han hade inte motiv. Han liknar inte vittnesmålen ifrån Grand om den mannen som stod utanför bion till exempel. Den mannen som stod utanför där beskrivs på ett helt annat sätt än Pettersson. Det sätt som gärningsmannen agerar på stämmer inte med Petterssons agerande i övrigt och så vidare. Och ännu mera, alltså utöver det så stämmer inte heller, menar jag, ens den allmänna bilden att det mest sannolika är att det skulle vara en ensam gärningsman som stötte på Palme vid bion och följde efter honom och sköt honom efteråt. Utan om man går igenom dessa omständigheter ända ner på nivån liksom och stega denna sträcka på Sveavägen och många andra saker, så är det rätt uppenbart att det är en racklig hypotes man satt upp i och med åtalen mot Pettersson. Det är väldigt svårt att få det att gå ihop. En av de sakerna som jag var inne på det här är alltså det finns en serie vittnesmål i utredningen på hur den man som stod utanför Grand såg ut. Och han liknar inte vittnesmålen ifrån mordplatsen. Den som stod utanför Grand och som rimligtvis övervakar Palme hade förmodligen keps och glasögon och jacka. Den mannen som sköt hade med all sannolikhet rock. Antagligen inte keps, inga glasögon. Och den som stod utanför Grand hade inte heller väska med sig. Han hade sagt var inte en rock. Det finns överhuvudtaget väldigt små möjligheter att föreställa sig att han skulle ha ett vapen av den storleken som det handlar om på sig överhuvudtaget. För att om det är det vapen som antas i allmänt utredningen, så handlar det om ett vapen som är 30 cm långt och väger ungefär ett kilo. Det kan man inte ha i en jacka utan att det syns om man står länge där och exponerad inför andra människor. Så att, och det är också så att det är väldigt svårt att tänka sig faktiskt att någon skulle ha hunnit följa efter makarna Palme under en del av sträckan ifrån bion, fått en uppfattning om vart de höll på att gå och sen på något otroligt snabbt sätt lyckas med att hinna före makarna Palme ställa upp sig i ett gathörn och stå där innan och avvakta så att säga tills de kommer fram. Det handlar om en sträcka så man går i maklig takt på 6 minuter högst. Och där om någon skulle ha följt efter Palme så skulle den personen ha följt efter åtminstone halva vägen. Och sen efter det gjort en otrolig rekordinsats. Sprungit fram och ställt upp sig. Det stämmer väldigt, väldigt illa om man går igenom omständigheterna. Jag snackade med Ingemar Krusell som var biträdande spaningsledare om de här sakerna och frågade om tiden, hur han tänkte sig det här. Och han sa att ja, Palme, han måste kanske väl tog väl kanske ja, 11 minuter på så går den här sträckan, sa Krusell. Ja, 11 minuter, så jag menade det. Ja, men det måste man väl hinna på, sa han då. Jag har aldrig provgått det själv, men det måste man väl hunnit ungefär, va? Och det hinner man naturligtvis, men det är fullkomligt osannolikt att han skulle ha gått så långsamt, utan det var Krusells hypotes därför att han var så inne på att han måste ge gärningsmannen tid att ställa upp sig i god tid innan, va? Och då liksom så tar han och tänjer Palmes promenad till en otroligt långdragen historia utan stöd av några uppgifter överhuvudtaget. Där menar jag, det där är ett exempel på hur man ifrån utredningens sida har försökt att snickra ihop en hypotes som man har varit så beroende av för att få ett åtal emot Pettersson, och också för att man rent allmänt har försökt att hitta scenario som ska vara hanterligt. Där kan man ha förståelse för att utredarna har suttit i en ganska otacksam sits, därför att där har de då under de två faserna i utredningen, som var Holmér-utredningen och Pettersson-utredningen, så har man så att säga svängt emellan två olika ytterlighetshypoteser. Det ena fallet då att PKK eller en sån grupp skulle ha följt efter Palme, skulle ha försökt att komma på ett sätt att anordna ett attentat och snabbt lyckats med att iscensätta det och skjutit honom. Och den andra hypotesen då att det var den gärningsmannen som en slump sprang på honom. Och anledningen till att man har rört sig med dessa två vitt skilda hypoteser är att man har fastnat för den ena hypotesen under en del utredning därför att den andra hypotesen är så svag. Alltså helt enkelt, man startade med attentatsgruppshypotesen därför att det var svårt att föreställa sig en ensam gärningsman som skulle ha lyckats att ta sig dit alldeles ensam med och genomfört det hela. Och man övergick till ensam gärningsmanshypotesen därför att det var svårt att föreställa sig varför en attentatsgrupp skulle ha valt en så underlig plats att begå mordet på. Där ska jag bara stanna upp som hastigast lite inför, för att jag tror det var PG Ness som var Säpos operativa chef som sa någon gång efter mordet att det egentligen är ett orimligt mord, för att det var en orimlig plats det begicks på. Och med det menade han att hans erfarenheter av attentatsgrupper och hur de agerar i vanliga fall är att man försöker att välja en plats där det ska gå att bestämma i förväg var offret kommer att vara. Så man ska ha en chans att anordna flykt och alla andra saker runt omkring. Va? Och det man hade här var ju det att Palme bestämde sig för att gå på bio väldigt sent. Man hade ingen chans att veta om det förrän alldeles innan. Och man hade inte heller någon chans att veta om hur han skulle ta sig hem. Och då är det ju väldigt svårt att föreställa sig en attentatsgrupp som skulle försöka arrangera ett mord under så svåra omständigheter när det fanns andra mycket mer uppenbara alternativ. Och de uppenbara alternativen var, till exempel visste man ju om man skulle ha skuggat om det allra minsta, att han gick alltid ut på övervakning ifrån hemmet och till riksdagshuset och kanslihuset och så vidare. Det var ständigt återkommande, så det var inga svårigheter om man skulle varit intresserad av det, bestämmas för att vi kan ta honom när han går hemifrån och så bara pang därifrån fort. Va? Det var också känt var han framträdde offentligt, i Folkets hus, i olika städer, annonserades allt ut innan och sådana saker. Ändå skedde mordet på en plats där man rimligtvis inte kunde ha vetat att han skulle ha varit. Det är lite speciellt. Va? Och det var ju naturligtvis det som framför allt drev utredarna till att satsa på det här ensam slump med sig gärningsman. Va? Men om det inte heller håller tidsmässigt, då frågar man sig vad återstår. Och det är då jag menar att man har i utredningen så har man så att säga skyggat för sådana omständigheter som går i riktning mot att mördaren eller mördarna skulle ha vetat om i förväg att Palme skulle vara i det här gathörnet. Det finns, som ni säkert har hört om ni har följt utredningen, massor med vittnesuppgifter som handlar om walkie-talkie-observationer. Det är alltså ganska stort antal observationer och det har lämnats av folk som det inte finns någon anledning att ifrågasätta i största allmänhet, utan folk som verkar vara seriösa, sakliga och distinkta. Och som har sett människor med walkie-talkies både omkring makarna Palmes bostad i Gamla stan och på Sveavägen. Det där väckte rätt stor uppmärksamhet i början av utredningen. Men det kom att viftas undan efter ett tag, därför att de här observationerna blev väldigt svårhanterliga, även de, om man skulle få ihop dem i ett större scenario. Och det berodde framförallt på två saker. Det ena var att observationerna bland annat gällde att flera vittnen hade sett människor med walkie-talkies på mordplatsen emellan klockan 20 och 21, alltså långt innan mordet. Och det förefaller ju naturligtvis vara väldigt svårhanterligt om man inte kunde ha vetat om att Palme skulle vara på mordplatsen klockan 23:20 då långt efteråt, va? Och den andra omständigheten som gjorde att ansvariga utredare inte heller gärna ville ta i de här tipserna var att det fanns ganska många walkie-talkie-observationer emellan Grand och mordplatsen, men inga norr om Grand, vilket det borde ha funnits så om Palme skulle ha tagit samma väg hem som han kom dit då han tog T-bana till Sveavägen. Av det har utredaren dragit slutsatsen att om det fanns en attentatsgrupp, om de skulle använda sig av övervakning, så borde attentatsgruppen ha haft åtminstone lika mycket folk på andra sidan bion. Eftersom de inte hade det så är det uppenbart att det är folk som har inspirerats av det de har hört i tidningarna och så vidare. Därför så finns det anledning att tro att de har inbillats alla de här observationerna. Och då kan vi dra ett streck över dem, så att säga. Men alltså, det är en ganska maffig grej ändå att bara avskriva ett 30-tal vittnen bara för att de inte stämmer in i ens egna hypotes. Och det är det man har gjort, va? Där man samtidigt då utan större samvetskval accepterat i stort sett alla vittnen om Pettersson som stämmer in i den egna hypotesen, oavsett om det har varit folk som har varit psykiskt sjuka, som har varit brottslingar som uppenbarligen har utsatts för övertalning om att de skulle få 50 miljoner om de sa olika saker och så vidare. Men det har man accepterat, medan man alltså inte har velat acceptera de här andra observationerna som går i en annan riktning. Och det tror jag hänger samman med att man under hela utredningen varit väldigt rädd för att behöva konfronteras med frågor som har att göra med att mordet kan ha att göra med Palme för att han var Palme, om vi spetsar till det lite grann. Alltså, man kan säga så här att när man hörde om mordet så slogs nog alla människor av den tanken att Palme blev mördad för att han var fruktad och hatad av stora grupper. Att det handlade om honom, så att säga. Men sen har utredningen liksom i allt halkat över till att hitta andra mordscenarion än att det handlade om Palme. Antingen att det var PKK som mördade Sveriges statsminister för att han representerade Sverige. Det handlade inte om Palme, utan han var bara Sveriges statsminister. Eller att det var Pettersson som bara såg någon känd person som han råkade bli arg på ungefär. Och så dödade han honom då. Alltså man har varit livrädd för just det som faktiskt var så kännetecknande för hur det var i Sverige på 80-talet. Att Palme var så oerhört omstridd som han var. Och det har ju att göra med att det är inte lätt att bedriva en mordutredning som ska ta itu med frågor som antingen river upp känsliga inrikes här politiska scenarion och frågeställning, eller som har en internationell dimension som är ännu mer svårbearbetbar. Som jag visar i min bok så var det så att utredarna ställdes inför att hantera olika tips om att det kunde ha varit utländska underrättelsetjänster som kunde ha varit inblandade exempelvis. Va? Och det som hände då var att när en av de ansvariga utredarna tänkte att ja, hur ska vi hantera det här? De hade till exempel fått in en massa tips om att det kunde vara CIA som var inblandade. Vilket jag inte tror det behöver vara nödvändigtvis allt. Men i alla fall, det fick de att tänka. Då skriver vi till UD och frågar UD om de kan ge oss hjälp här. Och så skrev de då en officiell skrivelse till UD. Hade CIA några motiv att mörda Palme? Hade de möjligheter att göra det och så vidare? Och de fick raskt svar. Det där ska ni bara släppa. Och det var naturligtvis därför att det gick inte att utreda den typen av frågeställningar inom mordutredningen överhuvudtaget. Man kan inte hålla på polisiärt och rota i om främmande stater är inblandade, därför det väcker för stora frågor. Ja. Och på samma sätt så ströps naturligtvis också väldigt fort utredningar. Om till exempel kan det ha funnits svenska officerare som var oroliga för att Palme höll på att sälja ut Sverige till Sovjetunionen, som ju var en väldigt spridd uppfattning då bland svenska officerare. Det kunde inte heller utredas, inte bara för att man kanske var skraj för att detta var sanningen, utan för att överhuvudtaget ägna sig åt utredande av den typen av frågor skulle skapa inrikespolitiska spänningar av ett slag som var ohanterliga. Och därför så har man så att säga haft en utredning under hela den här tiden som har skräddarsytts för att inte röra tag i några känsliga aspekter, samtidigt som man har behövt hitta ett svar. Och det, liksom att hitta ett svar, att övertyga svenska folket om att svenska myndigheter faktiskt ordnar upp det här, det har varit liksom något som har hängt över utredarna hela tiden. Och det är det som har gjort, menar jag, att Pettersson blev så gudasänd, så att säga, när man hittade ett underlag för att försöka få det hela löst genom en alkis som ju liksom, alltså det var ju ingen skada om han åkte fast. Han var ju ändå utslagen, han var ju en skit, han gjorde ju ingenting, han hade ju inga mäktiga kompisar. Det skulle vara så enkelt om det hade varit han, va? Men det gick inte att få det till att det var han, alltså det är fortfarande outrett. Och det menar jag är en allvarlig anledning att dra slutsatsen att det kanske skulle vara skäl att ge sig in på frågeställningar som man hittills har undvikit. Jag skulle kunna fortsätta jättelänge, men jag tror att jag släpper fram lite frågor istället, så här inte bara väller ut över alla breddar. Och så hör jag lite mer vad ni tycker låter okej av det jag säger och vad ni absolut inte håller med om. Japp.
Jag får alltid första frågan. Ja, just det. Jag får alltid första frågan. Vem var det som gjorde det då?
Det har jag bestämt mig för länge sedan, för att det tänker jag inte ha någon uppfattning om förrän jag har ett ordentligt underlag och slutsatser om det. Och jag har hört så många bra teorier som allihopa är jättelockande, men de kan inte stämma samtidigt, så att jag tar det väldigt lugnt där faktiskt. Ja.
Okej, jag kommer ner med mikrofonen. Vänta. Mm.
Jag undrar hur mycket har de tagit hänsyn till Lisbeth Palmes vittnesmål då? Att hon har ju pekat ut Christer. Hon är ju den enda som har sett honom på nära håll.
Det är klart att det hon har sagt, alltså, det är ju hennes vittnesmål som är helt avgörande för att man så länge har lutat sig mot hypotesen att det är Pettersson. Så att säga. Utan det så skulle man inte ha någonting emot Pettersson egentligen. Men samtidigt vill jag nog säga det att man har inte brytt sig om hennes vittnesmål i alla avseenden, utan hon har lämnat en massa andra uppgifter under utredningsgång som man har struntat i för att det liksom inte har varit användbart. Det första hon sa när hon hördes 86 efter mordet var att hon trodde det var internationellt. Hon tänkte att det kunde vara sydafrikanerna eller amerikanerna eller chilenarna och så vidare. Hon nämnde andra motiv. Va? Det brydde man sig inte om alls, men det var hennes spontana uppfattning. Men det man har tagit fasta på, det är hennes utpekande av Pettersson. Och där skulle jag vilja hävda, det skriver jag ju väldigt långt i boken. Jag menar att hon har tagit fel. Och det finns ganska många skäl för att hon har gjort det, menar jag. Okay. Och då ska jag bara lägga till en enda sak. Det finns en massa andra argument. Men alltså, hon sa själv att när hon såg den man som hon då beskriver att hon såg ansiktet på mordplatsen, då förstod hon inte att det var mördaren, säger hon, utan det förstod hon först efteråt. Och det betyder att vi har alltså en iakttagelse hon gjorde av en människa som hon inte då uppfattade som om han var mördaren. Och det är den iakttagelsen som hon då nästan 3 år efteråt skulle ha i minnet när hon säger att ja, det är han, så att säga. Och då menar jag att det finns väldigt starka skäl enbart av det att vara skeptisk emot ett sånt utpekande. Det finns ytterligare några orsaker som gör att man ska vara skeptisk, men det här är ett av dem, menar jag, va?
Jag har en fråga till. Så kan ni fundera på era frågor. Du har inte tagit ordet polisspår i din mun. Tack.
Nej. Jag har ju naturligtvis kollat väldigt mycket på sådana saker också. Och ja, nej, men alltså det finns ju så, finns ju tecken på polis, alltså på liksom, vad ska man säga, allvarliga fel i spaningarna, inte minst alldeles efter mordet, som är av det slaget att man kan naturligtvis ställa frågan om man avsiktligt har låtit bli och rota i vem det var som har gjort det. Det betyder inte att det behöver vara polisen som är inblandad, men att det kan finnas ett sätt att agera i polisen som inte har styrts av sådana saker det borde ha styrts av. Sen finns det en massa uppgifter med om poliser som kunde ha varit inblandade i mordet, och ja, alltså det är väl en del av de uppgifterna som jag menar inte alls har gått igenom på det sätt som de borde ha gjort. Och där lutar jag emot vad den senaste av de tre kommissionerna som har utrett Palmeutredningen säger också, granskningskommissionen, som menar att inte mordutredarna har gjort ett systematiskt försök att undersöka organiserad polisinblandning, utan man har bara reducerat sig till att undersöka om enskilda personer skulle ha alibi eller inte. Och det fångar liksom inte in hela den stora frågeställningen man borde ha utrett, skriver kommissionen, därför att de menar att det fanns stämningar i polisen i Stockholm på en del håll som var av det slaget att det borde noga ha utretts om det kan ha funnits en organiserad verksamhet där som hade att göra med mordet. Och där är det så att en del av det är väldigt svårt att utreda nu i efterhand. Japp.
Ingen som har några frågor? Nu ska vi runda av det här med att kan du komma tillbaka till hur det såg ut i Sverige på den tiden. Det, alltså, vi lever ju i ett helt annat Sverige nu. Möjligtvis så hände det den där natten. Men jag tänkte du var lite inne på det här med hur stämningarna var.
Ja, Palme var, inte minns. Det var ju så med Palme att han var ju samtidigt väldigt både älskad och hatad, skulle jag säga. Jag tror inte att det är fel att säga det. Och det gjorde också att de som ville bli av med honom, de hade ju väldigt intensiva, starka känslor för att han måste bort, så att säga. Samtidigt som han var nyomvald, så att säga. Det var ju val 85. Han skulle sitta i åtminstone 3 år till. Det fanns inte någon opposition mot honom i partiet. Så fanns det folk som ville bli av med honom, så fanns det inte några enkla skäl att bli av med honom annat än genom att skjuta honom, om man ska ta det krasst. Va? Så att jag tror att alltså det är svårt att föreställa sig dessa spänningar idag. Men om man går och läser liksom vad som skrevs då, om man läser om vittnesmål från människor som minns hur det skålades i champagne efter mord och sådana här saker som faktiskt hände, va? Så får man en bild av att det var ett Sverige som ser helt annorlunda ut än idag. Och jag skulle tro att mordet blev på något sätt, alltså efter det, inte så att mordet orsakar förändringar, men snarare så att Palme kanske själv representerade idéer och tankegångar som höll på att tappa mark. Och genom att han sköts så snabbade det på en utveckling som gick mera raskt än vad det skulle gjorts annars. Va? Och då menar jag, då handlar det om sådana saker. Så då finns det skäl att fundera på vad som kan hända under ytan. Mm.
Ja, då rundar vi där.
Ja.
Tack ska du ha, Gunnar.